Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Hej och välkomna till Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Och på andra sidan mikrofonen, fast i ett helt annan tidszon, så sitter Jessica Almenäs.
Ja, precis. I en annan tidszon och i ett annat land. Vi är såna globetrotters, du och jag. Du är ju i Thailand och jag är i Tyskland. Båda börjar på T, men ack så olika. Här regnar det.
Här är det väldigt soligt och varmt.
Gnugga in det bara, gnugga in det bara. Äsch, jag blir inte alls avundsjuk när jag ser dina bilder som du lägger ut. Fy sjutton.
Den här månaden, jag har ju längtat efter den under väldigt lång tid. Jag har liksom planerat, sparat, justerat, jobbat jättehårt för att liksom allting ska bli klart så att jag verkligen ska kunna vara här. Jag har aldrig gjort en sån här typ av resa i hela mitt liv. Alltså aldrig backpackat, aldrig rest själv, aldrig gjort någonting i princip. Så för mig är liksom bara det här att vara bortrest så pass länge, det är jättestort.
Ja, men du är ju inte själv hela tiden. Nu kom ju barnen ner och din man, eller hur?
Ja, nu, jag har ju varit här i 2 veckor när vi spelar in det här avsnittet. Och när det sänds så är det nästan 3 veckor. Så, men en del av dagarna har jag varit ensam, men jag har jobbat jättemycket. Jag har haft grupper här och både gjort ganska mycket fotojobb och skrivjobb för olika projekt här i Thailand. Så att, det är ju inte så att jag ligger på stranden bara helt själv och isolerad.
Men det är väldigt utvecklande att resa själv faktiskt. Jag åkte ju själv till Los Angeles i somras och var där i nästan 2 veckor. Och det är något med det som gör att man utvecklas som människa. Man får lite självförtroende av att man fixar alla situationer, att man grejar allting själv. Och för mig var det en stor sak att gå till exempel och sätta mig i en bar själv och ta ett glas vin och sitta där liksom utan att känna att det var obekvämt. Jag satt ju i och för sig och tittade ner i mobilen ganska mycket, för det var ändå lite obekvämt, men jag gjorde det, och jag gjorde det flera kvällar. Och sitta på en restaurang själv utan att känna sig uttittad och känna att det här känns jättedumt. Det är tvärtom ganska skönt, för man får ju bestämma över sin tid helt och hållet. Nu kanske det inte är så för dig eftersom du är där nere och jobbar, men jag gillar det där. Man behöver inte ta hänsyn till någon annan och inte göra massa grejer som någon annan vill göra, utan man gör bara vad man själv känner för. Det är viktigt, det borde alla unna sig någon gång, sticka iväg själv.
Ja, men både du och jag har nog liv som i princip hela tiden handlar om att förhålla sig till andra människor och deras vilja och krafter, oavsett om det gäller privatliv eller jobb eller vad som helst, att det alltid handlar om relationer. Och då kan det vara ett skönt att ta ett break från de vanliga relationer man har hemma. Och sen, som i mitt fall, jag har hängt tillsammans med 3 tyskar ute på en båt till havs. Och i mitt fall, det fanns ingen mobiltäckning. Alltså jag kunde varken ringa, smsa eller vara ute på internet. Ingenting. Nej. Under flera dagar. Och då kan man inte gömma sig i sin telefon så länge. Men det var också ganska spännande det här att träffa människor som inte vet någonting om mig och vad jag gör, vad jag jobbar med och vad som händer med samtal när man inte kan ta den här vad ska man kalla det för, försvarsposen som det blir när man tar upp sin telefon. Det är ju ett sätt att avsluta samtal.
Ja, exakt.
Om man träffar, man tittar på sin telefon, oj nu är det någon som ringer, eller nu måste jag springa iväg och kolla klockan. Vi har inte ens kunnat säga oj nu är klockan, nu måste jag gå och fixa det här, för det har liksom inte funnits någon tid när vi är ute på en båt så där.
Det är ju inte alla människor som fattar de där hintarna tyvärr, när man tar upp mobilen och bara jag måste bara svara på det här mejlet, eller jag måste jobba lite grann, och de bara ja, och så pratar de vidare bla 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 bla. Man bara men Men du tränar och håller på i Thailand också antar jag. Tränar du som vanligt eller har du ändrat din träning på något sätt?
Jag tränar, det har jag inte riktigt tänkt på. Jo, jag tränar inte som vanligt. För det första så tränar jag mycket mer spontant. Alltså hemma i mitt vanliga inrutade liv, då är träningen ganska, än en gång, eftersom vi håller på med våra relationer, att alla andra människor är så engagerade i schemat, så liksom tränar jag när det funkar för alla. Men här så kan jag liksom bara glida iväg och dra av ett 20 minuters pass. Och det har liksom aldrig behövt tas hänsyn till i det stora hela. Så jag tränar kortare pass. Jag tränar mycket löpning. Jättemycket löpning. Och kroppsviktstyrka. Alltså min egen kroppsvikt. Mycket armhävningar, sit-ups, knäböj, upphopp, grodhopp, utfall. De är såna här riktiga benbrännarövningar. Och jag till och med tränar i bikini bara för att barnen badar i poolen idag, och så kan jag liksom dra några övningar bredvid. Och det tycker jag är så himla skönt, att tröskeln är superlåg till träning.
Men vad hände med ditt tunga styrkeprogram som du skulle göra, som du hade fått av en kompis?
Ja, det var ju min coach Klara som jag jobbade tillsammans med. Och det passet, eller de passen och det schemat, det var ju liksom inför den här perioden att köra supertung styrka, jätteorganiserat, extremt tydligt schema under 9 veckor tror jag det blev totalt, för att kunna komma till Thailand, ha mycket muskelmassa men också klara av att springa jättemycket, för mig krävs det mycket styrka för att jag ska kunna orka springa utan att få ont, utan att bli sliten. Så det här var liksom en del av den programmeringen. Nu är min återhämtning, jag tränar mycket kondition, mycket syresättning och mycket kroppsvikt. Och sen vet jag, har inte riktigt bestämt januari. Det känns så extremt avlägset att jag ska liksom träna hemma i Stockholm igen. Så att jag är så här, jag åker ut till några öar, snorklar lite grann, simmar ju jättemycket eftersom jag har varit mycket och snorklat till exempel. Vilket jag inte är van vid att träna hemma.
Men du har väl simning. Har du inte kört thai-boxning också?
Ja, men alltså det är ju så himla roligt. Jag är helt... Grejen var att jag gick på jättemycket boxpass för många år sedan.
På alltså, gymmet? Sån här boxpass på gymmet? Eller?
Ja, ja. Det här var i princip innan jag började jobba på Sats. Alltså innan jag började utbilda mig till PT eller idrottslärare eller någonting. Så var jag och en kompis, Veronica, vi gick på boxpass på Sats. Alltså vi pratade 2-3 gånger i veckan. Alltså det var det roligaste jag visste. Jag kommer ihåg att jag slog så att jag blev skakig vid armarna. Gick jag på ett lunchpass, då kunde jag knappt jobba resten av dagen. Det var mina armar, de bara skakade. För att jag liksom, jag är ganska stark och det har alltid varit. Så jag liksom kan ju ta is som satan. Men alltså det var så roligt. Och sen så gick jag en boxinstruktörsutbildning för jättemånga år sedan. Så att jag körde jättemånga boxpass som instruktör. Men många tror ju att när du börjar jobba med träning så att du gör det för att du ska få träna själv.
Ja.
Så är det inte. Alltså, ju mer du jobbar med träning, desto mindre träning blir det i princip för egen del. För att man orkar inte det. Så någonstans där på vägen så tappade jag min eget boxningsintresse, min egen liksom engagemang i det. Plus att jag ville göra andra grejer. Graviditeter, boxas inte. Kände mig inte tillräckligt stabil efter att jag hade fått barn första åren för att kunna liksom boxas hårt med bäckenet och magmusklerna som ska gå ihop och sådär. Så att jag har liksom varit ja men typ 8-9 år utan boxningsträning.
Ja, jag är ju inte så mycket för boxning. Jag gillar ju inte sporten av princip. Nu får jag väl en massa boxningsvänner, inklusive Paolo Roberto, mot mig här igen. Men jag tycker inte att det är en bra sport när man ska puckla på varandra på det sättet. Så att jag tränar inte boxning. Och jag har ju också ett komplicerat förhållande till gruppträning, som du vet.
Ja, det pratade vi om i förra avsnittet faktiskt.
Ja, jag är ju inget stort fan av gruppträning, men jag ska erkänna att jag har ett mörkt förflutet. Jag hade ju en period när jag gick på gruppträning hela tiden. Alltså verkligen hela tiden. step up oftast. Body pump, power yoga hette det på den tiden. Jag vet inte vad de kallar det nu.
Ja, det här gymyogan som gym-yoga, är ganska jobbig.
Ja, ja precis. Det är som styrketräning fast med någon slags yogainriktning kan man säga.
Ja.
Och sen så provade jag också några sådana här aerobics... lite mer dansinriktade pass, men de blev inte många kan jag säga. De flesta lämnade jag efter 10 minuter, en kvart, för att jag har så extremt dålig koordination så att jag gick alltid åt fel håll och krockade alltid med folk. Så det var så här, förlåt. Alltså det var så pinsamt, så jag försökte alltid ställa mig längst bak, men då såg man ju inte instruktören, så då var det nästan ännu värre.
Ja, det är svårare.
Ja, så det där var inget för mig. Men jag hade en period när jag kanske inte hade det sundaste träningsbeteendet, när jag var ganska besatt av att träna. Då kunde jag gå på 2 gruppträningspass om dagen. Alltså jag var helt störd. Jag bodde på gymmet. Jag gick också, eller jag gick på ett sånt här kvällsöppet gym. Det är dygnet runt öppet gym. Så ibland Aha. kunde jag få för mig så här 11 på kvällen. Nej, fan, jag måste köra ett pass till. Gå till gymmet. Börja 11:30. Sätta mig, eller ställa mig på den här trampmaskinen eller på löpbandet och bara köra en timme, 1,5. Komma hem 1:00. Det är ju inte normalt. Så att jag tränade inte på ett sunt sätt då. Men då gick jag på mycket, mycket, mycket gruppträningar. Nu har jag liksom tappat det. Men vi pratade väl om förra avsnittet att det är inte så himla trendigt heller.
Nej, men nu blir jag nyfiken på vad var det, om man bortser från det osunda, att träna många pass. Men vad var det som lockade dig liksom till gruppträningen? Vad var det som du gillade med gruppträningen som drog dig dit?
Alltså det jag gillade var ju lite samma princip som att jag idag har en PT. Att någon annan talar om för mig vad jag ska göra. Och att någon annan pushar mig att göra det kanske lite hårdare än jag hade pushat mig själv. Det tror jag var grejen.
Att höja din gräns.
Ja, jag tyckte nog om att träna med instruktören. Jag tyckte inte så mycket om att träna med andra. Jag gillar inte att träna med andra. jag tränar helst själv. Men jag har gärna med mig en instruktör eller en PT eller något som kan pusha mig till att göra saker som jag inte hade gjort annars och som kan lära mig nya grejer som man kan lära sig på ett grupppass som jag kanske inte hade tänkt ut. Om att när jag tränar själv i gymmet så kan det bli ganska enformig träning. Jag har några övningar som jag kör hela tiden, men jag är ganska dålig på att hitta på nya övningar eller använda nya maskiner. Så att för mig är det väldigt bra att ha någon som säger, nu gör du det här.
Så man skulle kunna säga att när du inte hade råd med PT, då gick du på gruppträningen. Ja. När du fick råd med PT, då var det som att det tog den platsen i hjärtat som gruppträningen haft tidigare.
Ja, precis. Men jag kan sakna det ibland, för jag tyckte egentligen att passen var rätt roliga faktiskt. Stepppass och bodypump och sådär. Jag tyckte det var rätt kul. Jag kanske ska börja med det igen faktiskt. Sätta en ny trend.
Ja, eller så får du utmana Mårten och säga att nu ska vi köra ett stepppass. Och så får han sätta upp en koreografi till dig när ni kör tillsammans.
Alltså jag skulle ju älska att se Ninja Mårten köra step up. Vilken syn. Jag måste utmana honom på det här.
V-steg och höga knän i takt med musiken.
Gud, jag skrattar ihjäl mig alltså. Det kan ju bli hur kul som helst. Det måste vi absolut köra.
Det får bli en film på Instagram också, tycker jag.
Lätt.
Fråga någon som inte jobbar som har sinnesro till att filma under tiden. Men jag tänkte på det, för att jag tror det är jättemånga som känner igen sig när du liksom beskriver vad det är du tycker om med gruppträning. Att det är nog därför som många väljer att gå på gruppträning. För att man får hjälp med drivkraften. Att man får liksom attraktionen, pressa sig lite till. Men jag tror många inte håller med dig i det här med relationen till de andra på golvet. Jag tror att liksom, det är klart att en del säger det, jag och instruktören, vi har ett visst speciellt band, man följer efter instruktören till de gym där de jobbar. Och liksom, men jag tror lika många säger att det är gruppen, alltså det är sammanhållningen, det är det här att väldigt många, den kollektiva massan som gör saker tillsammans, att det lockar minst lika mycket än relationen till instruktören.
Ja, jag är nog lite udda på det sättet. Och det är väldigt paradoxalt med mig, för att jag är extremt social. Jag är ju en av de socialaste människorna jag känner, om jag får säga det själv. Men jag tror att jag är extremt social. Men i vissa sammanhang så är jag extremt folkskygg. Och det kan vara sån här, när jag ska gå på gruppträning på gymmet, då blir jag superfolkskygg och tittar ner i golvet. Eller om jag till exempel ska gå på så här, vad heter det, klassmöten i skolan och sånt. Föräldramöten och grejer. Då är jag också superfolkskygg. Jag vet inte vad det är med mig. Det är något stört. Jag måste jobba med den här konstiga nojan.
Det är då du gömmer dig i din telefon.
Ja, och ställer mig i ett hörn och drar ner mössan över ögonen nästan så att ingen ser mig.
Kanske många som tror att de känner dig och så vidare. Men det är ju en helt annan, ett helt annat ämne. Jag vill prata mer om det här med gruppträningen. Därför att jag tycker att det är ett intressant fenomen. Och vi pratade ju som du sa om i förra avsnittet om det här med som trender när det gäller gruppträning. Att vi har ju haft extremt starka koordinationstrender. Alltså att man har gått på så här, jag kommer ihåg att Sats hade så här 4 eller 5 olika svårighetsgrader av stepppass. Mm. Alltså att det var liksom steppbas, stepp utan hopp, stepp med hopp, stepp avancerad, stepp, alltså det var ju liksom så många olika twister av steppklasser till exempel. Men tittar man på ett gruppträningsschema nu så är det knappt så att stepp finns som gruppträningsform. Så det har ju liksom verkligen skjutit ut. Medan nu så finns det ju, om man tänker att liksom det som tog över efter step, det var alla de här styrketräningsgruppträningsklasserna. Alltså att man styrketränade i grupp. Och den trenden gillar ju jag på många sätt. För att det får många av de kvinnor som jag jobbar tillsammans med som inte vågar vara i gymmet själva att ändå liksom lyfta vikter. Sen kanske inte är de tyngsta vikterna, men det är ändå någon form av styrketräning.
Mm.
Men förra året, då såg jag en väldigt stark trend till dels gruppträning utomhus. Alltså att man inte är på gymmet längre.
Just det har jag också sett. Det är många av mina kompisar som tränar.
Yoga, men militärträning har ju funnits länge. Men yoga, cirkelträning och det som nu också har kommit jättemycket, det är ju löpträning i grupp.
Ja.
Alltså att dels att man springer, alltså jag kan ju möta, när jag springer ner i Tanto, det kan komma 90 pers i såna här likadana väster som kommer från någon gym som har liksom haft då en sån här gruppträning fast löpare. Som springer varv på varv runt i Tanto till exempel och springer någon form av intervaller. Det tycker jag är supersympatiskt eftersom jag upplever att det är många som löptränar lite fysiskt. Lite det här att man joggar samma runda varje gång. Alltid ensam. Ner med blicken om man möter någon som man känner igen. Och liksom inte det här. Precis som att när de tränar i grupp på gymmet eller i gruppträningssalen kör de jättehårt för inspirationen. Och sen så när de ska ut och jogga en gång i veckan, då är det som att det liksom faller ner lite grann i nivå. Men löpgrupper utomhus, svinbra. Och samtidigt också löpstyrka i grupp. Alltså att man kan gå till ett gym och faktiskt få styrketräning anpassat för löpning med en välutbildad coach. I love the trend. Det är jättebra.
Jo, men det är roligt. Jag tycker det är sympatiskt med den här utomhustränaren också. Jag tycker det är härligt att man flyttar sig ut från gymmets 4 väggar, om man säger så. Ja. Men gruppträning, nej, det är nog fortfarande inte för mig alltså. Tyvärr.
Om man tittar som för- och nackdelar, vi har pratat jättemycket om fördelarna med gruppträning. Alltså som du säger, man får engagemang, man får driv, man får kanske ett kvalitet på passet som man inte kan få till själv. Men jag kan ju se att det finns ganska många nackdelar med gruppträning också. Det är ju egentligen bara en nackdel för vissa människor. Man kan ju säga så här, all träning är ju bra träning.
Ja.
Det går ju liksom inte att komma ifrån att alla människor behöver träna i. Och för de flesta människor så räcker det med att träna allmänt.
Det är alltså bättre att göra något än att göra inget. Det är vi överens.
Ja, men jag kan ju se en liten, jag ska säga lite grann som ett litet grus. Eller lite grann att man så här försummar sin egen motivation. Jag brukar göra en liknelse. När jag föreläser om träning, till exempel så här, den bästa träningsformen, den mest effektiva träningen. Människor gillar ju att höra det när företag anlitar mig. De vill ju ha liksom universallösningen.
Ja.
Och då, när man pratar om gruppträning, så egentligen så kan jag ju se att välja träningsform utefter vad gymmet har för gruppträningsschema. Alltså, det här ofta när jag frågar människor om tränar och så säger de så här, ah, på måndagar då tränar jag core och spinning, på onsdagar så är det yoga och på fredagar så är det cirkelträning.
Men är inte det jättebra? Du har ju en variation i träningen, du kommer inte att bli trött på det du håller på med, du får lite av varje. Jag tycker det låter kanon. Vad är det som är negativt med det?
Nej, men jämför det med att åka till Arlanda och så tittar du på avgångstavlan. Ja, så ser det så här, ja, måndag klockan 19, då går ett plan till Paris. Onsdag klockan 15, då kan du åka till Riga.
Ja.
Och visst, det är ju jätteroligt att resa. Det är jätteroligt att träna. Men om du har en förväntan på att den resan som du ska göra ska ta dig till Paris. Men du vill egentligen till, som du i ditt fall, Los Angeles.
Mm.
Då är det ganska snopet att gå på massa pass som tar dig i en riktning, till exempel att få en bättre koordination.
Mm.
Men du är intresserad inte alls att få en bättre koordination och gå på massa aerobicspass, utan du vill egentligen få fastare lår och rumpa.
Mm.
Och om man då väljer liksom gruppträningspass ut efter vad schemat erbjuder och inte efter vad du har för mål, då är det liksom snopet att du hamnar på fel ställe i världen. Visst, det är jätteroligt att resa rent generellt, sitta på flygplan, spänning och förväntan, man gör saker tillsammans, men det vore ju väldigt bra om man landar på samma ställe som man har förväntningar om att man, dit man ska.
Jo, jag förstår vad du menar, men då kanske det snarare handlar om att många som tränar har inte satt upp ett mål med sin träning. Många tränar för att man ska träna 3-4 gånger i veckan, och så går de till gymmet och gör den här träningen, men kanske inte egentligen har något speciellt mål annat än att hålla sig i form, hålla vikten, göra de där 3-4 passen som man ska göra idag, för det har ju blivit lite så. Tror du inte? Att det kanske snarare där det brister, att man har inte satt upp ett mål. För har man satt upp ett mål, då är det ju mycket lättare att veta vad ska jag träna för att nå det här målet som jag har satt upp. Ja, men då kanske jag inte ska, om jag inte vill få större rumpa och lår, då kanske jag inte ska gå på 3 pass spinning i veckan. Alltså, då får man ju tänka till lite grann, vad ger de här passen mig? Ja, men vill jag få fastare mage och större magmuskler och bli starkare i bålen, ja, men då kanske det är core jag ska gå på då 3 gånger i veckan istället. Förstår vad jag menar?
Ja, och jag tror inte att människor gör den funderingen. Jag tror inte att människor överhuvudtaget lägger större reflektion vid att jag behöver träna. Det är typ ingen som säger emot mig någonsin när jag säger att vi behöver träna. Det är aldrig någon som säger, nej men jag behöver inte träna. Utan alla vi är ju överens om du säger att vi behöver träna.
Mm.
Men människor gör inte längre kopplingar till, ja, men vad kommer den här träningen att göra för resultat? Och är träningen, alltså är resultatet som du vill ha ökat välbefinnande? Ja, då är det ju liksom, åk vart du vill. Ta flyg till Riga, till Paris, Los Angeles, Skellefteå. Det spelar ingen roll, du kommer ändå få resa.
Mm.
Men jag tror ju att väldigt många människor har någonstans inom sig en liten naggande känsla av att de faktiskt vill ha ut mer än så av sin träning. Men det är kanske jag som har så höga tankar om.
Nej, jag tror du har rätt. Alltså, jag tror att så tränar vi ju mer idag. Att alla vill egentligen sätta upp mål och det ska vara lite mer, det är lite smalare. För förr i tiden tror jag man tränade mer så, som du säger, nu pratar jag också förr i tiden om så här 5, 6, 7 år tillbaka. Det var inte så lång tidsperspektiv. Men då tror jag att man mer hade så här, det här är mina rutiner. På måndagar så går jag alltid på step, och det är den här stepklassen med den här instruktören, och så på onsdagar så går jag på den här aerobicsklassen, och sen så går jag på bodypump på fredagar, och det är mina rutiner. Och då gjorde man ju ändå sina pass. Jag tror att man inte kanske gick ner, grottade ner sig i detaljer som man gör idag. Idag är det ju mycket mer specialiserat, eller vad man ska säga.
Ja. På gott och ont. Alltså det är ju inte bara bra att saker och ting status höjs. För det innebär ju också att en del människor känner sig exkluderande. Alltså att min träning är inte tillräckligt viktig eftersom jag inte har gjort de här där målformuleringen och så vidare. Och det är inte dit jag vill komma, utan men jag vill bara liksom få människor att tänka till lite grann med att som när man lägger sin tid på träning. Ja, men hur kommer det att förändra mig? Men jag tänkte på en annan sak som jag ser när jag sitter och tittar på väldigt många människors träningsdagböcker. Framförallt då bakåt i tiden i form av att jag tränar så här och så här och så här. Vilket innebär, på måndagar så kör jag cross trainer 60 minuter. Onsdagar går jag på spinning. Torsdagar har jag en powerwalk på 60 minuter och fredagar är yoga. Mm. Varför får jag inga resultat? Det är oftast den, alltså man berättar hur man tränar och sen kommer en fråga som att i missnöje. För det är ju sällan människor som är extremt framgångsrika med sin träning kommer till mig. Man tar hjälp av en PT för att man behöver liksom komma vidare.
Ah.
Och när jag tittar på människors träningsdagböcker generellt, så tror många att det är antalet träningspass i veckan som är viktiga. De berättar för mig att jag tränar 3 gånger i veckan. Och sen tror också människor att hur långa passen är avgörande.
Mm.
Och där kan ju gruppträningspassen faktiskt luras lite. Om man jämför med de passen som vi har gjort i löparboken. Vi har ju massa olika löparprogram som man kan följa. Och där är det väldigt tydligt angivet. Man springer 10 minuter här, man springer 5 gånger 3 minuter och så går man 2 minuter. Liksom, då vet ju vi att alla minuter som man gör är kvalitet.
Ja.
Men om du går på ett gruppträningspass så jag kan ju säga att det tar väl ungefär 3 minuter från, om ett gruppträningspass börjar klockan 17, så 17.03 då är liksom hela allting på plats i att instruktören kan börja prata, och så pratar instruktören 2 minuter och så ska man ta fram utrustning eller lägga tillbaka utrustning, man ska ändra inställningarna på en stång, lyfta över en stepplåda, det kanske är vattenpaus, alltså det är så många, inklusive en stretchpaus som man väldigt ofta har på gruppträningspass, om man tycker att man ska liksom, har man 60 minuter vilket i praktiken är 55 minuter inklusive stretching. Alltså jag kan ju tycka att det är ganska ineffektiv stund när man tittar på hur många minuter av det här passet har verkligen varit i en kvalitativ zon, oavsett om det gäller styrka eller kondition.
Mm. Jag fattar vad du menar, men jag tror man får ändå inte tappa bort det som vi kanske tappar bort mer och mer i vårt samhälle, att vissa vill bara träna för att det är kul. Vissa vill bara träna för att de vill röra på sig. Och de vill ha sina rutiner. De tycker att det är kul att gå på gymmet med sin kompis varje måndag och göra det här passet. Och det måste man ju också få göra. Det är ju faktiskt också träning. Även om den, som du säger, att det blir lite bortkastad tid. Fast det är det ju ändå inte. Det beror ju helt och hållet på vad man vill uppnå.
Ja. Och det är ganska intressant. Jag tycker du sätter fingret på det väldigt bra där när du säger att det beror på. Och det är väl det som vi, du och jag generellt liksom, vi svarar ju ofta och kommer ofta fram till att det beror på vem personen är.
Men
jag vill ändå sätta upp ett finger här i luften för människors förmåga och drivkraft i att vilja kanske ha lite mer. Men du och jag får liksom, vi kan ju mötas från olika håll där, och du kan få stå på motionärernas sida.
Ja, nu försvarar jag den glada motionären lite grann, kände jag. För jag är ju själv inte alls den typen. Jag är ju inne och rotar i detaljer och vill ha tydliga mål och hur jag ska uppnå dem och så. Men jag tycker ändå att man får inte glömma bort att det finns faktiskt folk som tränar på det glada motionärsättet. Och det är ju också bra, för det är ju ändå träning. Man rör på sig. Det är ju ändå vad vi på något sätt vill uppnå med den här podden. Motivera och inspirera till att folk ska röra på sig.
Och ju mer människor är stillasittande, ju mindre de rör på sig i vardagen, desto viktigare är att de tränar. Och då får vi säga att då spelar det ingen roll vilken träningsform man väljer, om man inte väljer boxning. För då säger Jessica att det är ajabaja.
Nej, säger Jessica. Däremot så har jag fått, däremot har Jessica fått lite ny träningsinspiration. Jag tror jag ska prata om mig själv i tredje person.
Det är sympatiskt.
Det är lite Zlatan över det. Eller hur?
Ja, men då kan jag säga, som Lofsa brukar säga. Så citerar jag mig själv lite grann.
Åh gud, vilken hybris vi har.
Nej, den kan du få köra på det föräldramötet nästa gång. Då kan du ställa dig upp och säga, jo men Jessica Almenäs, hon har en sak hon vill framföra här.
Usch, vad hemskt. Jag har faktiskt fått lite ny motivation och inspiration i min träning sen jag la om mitt träningsupplägg. Och det är jättekul. Jag har ju börjat träna. De som har lyssnat tidigare vet ju att jag har börjat träna lite tyngre styrketräning nu.
Ja, jag har ju bearbetat dig ganska länge, så jag känner att du inte riktigt lyfter fram credden här till Lofsan över.
Ja, nej, du har det. Jag vet, du har tjatat på mig och jag har varit som en liten tjurig unge. Nej, jag vill inte bli en biff. Jag får så stora muskler, jag kommer inte orka springa. Men det här med att jag kommer inte orka springa, det tycker jag ändå är ett relevant argument när man ligger i loppträning. För att nu när jag tränar tyngre styrka så löpningen blir ju lidande. För att jag pallar inte av att göra lika långa pass. För att jag får mjölksyra. För att musklerna är skittrötta och jag har träningsverk. Och jag pallar inte att springa lika snabbt som jag brukar.
Men du ligger ju inte i loppträning nu.
Nej, precis. Det är ju det jag menar. Så att nu, det är därför jag ska lägga tid på det här nu. Och det är skitkul. Vet du vad? Jag kör varenda pass. Så att jag har så ont i kroppen så jag nästan skakar. Jag får spränghuvudvärk för att jag tar i så mycket. Dödssvettig. Och så har jag träningsvärk. Jag har konstant träningsvärk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Det är så skönt. Jag älskar träningsverk. Då känns det ju verkligen att man gör någonting. Men man känner att okej, nu reagerar kroppen. Nu är kroppen så här: hallå, vad fan händer? Vad håller du på med? Vi har ju lallat runt här nu ett tag och det var ju väldigt bekvämt. Lite så. Och det
du har väl saknat den här kicken? För den här kicken fick ju du av löpträning förut, för några år sedan.
Och sen har jag liksom, nu har jag hållit på med min löpning rätt länge och jag kände att jag behöver lägga in någonting nytt nu för att få tillbaka motivationen lite grann i träningen. Och det här blev verkligen motivation för mig. För att nu när jag har klivit ur den här lilla träningsbubblan där vi har kört med kroppsvikter och på ganska hög puls och sådär, så ser jag ju att jag har varit extremt bekväm. Det är ju, de här passen har ju jag gjort nu i några år och de är ju så här lagom jobbiga. Inte så jobbiga så att man känner att jag kräks, jag får aldrig träningsverk och sådär. Men jag har inte utmanat mig själv. Och då är det inte så konstigt att kroppen inte svarar. För kroppen har ju också tyckt att det här är superbekvämt. Vi kör samma träning varje vecka. Perfekt! Det här kan jag liksom.
Ja, men det är också man tänker som bekvämlighetszonen. För de passen tyckte ju du var utanför din bekvämlighetszon när du började.
Ja.
Och sen har ju du liksom, har bekvämlighetszonen då förskjutit så att nu har du legat i väldigt trygga, lugna vatten och verkligen vetat exakt vad som förväntas av dig och kunna leverera för det med god marginal. Men som, det blir som du säger, för motivationen så är det ju bra att få lite högre svårighetsgrad, men det behöver inte vara att det ska vara svårare i form av det här klarar inte av, utan det är mer så här, herregud, nu krävs det nya förmågor av mig, det är nya sidor av mig.
Exakt, och också det här med att göra nya övningar, för att det är ju begränsat hur mycket övningar man kan göra med kroppsvikter och bollar och sådär. Man har ju snart kört igenom dem om man säger så.
Så det här med att
även om du har en väldigt ja, men du har ju ändå så har du en väldigt kreativ PT i Mårten, men ändå
han är
där
extremt så kreativ. Han hittar ju på en massa konstiga övningar och sådär. Men ändå, vi har ju ändå tränat i 5 år, så det är klart att man har hunnit igenom en hel del. Så att man känner ju igen dem när de kommer. Men nu är det nya grejer varenda pass, och det är ju skitkul tycker jag. Det är så himla roligt. Jag är aspeppad, nu har jag bara kört 4 pass än så länge, så att den här motivationen kan ju ta slut när som helst, jag vet inte. Men än så länge känns det bra, även om jag faktiskt känner mig lite biffigare redan. Är det inbildning eller tror du att det kan vara så?
Nej, det är inbildning. Det är ingen som skulle kunna märka det utifrån, utan det är bara en känsla som du får. Men jag vill ändå lyfta ett slag för de hormonerna, för det är ändå det som jag har varit så noga med när du har haft den här ledsna perioden när du inte har känt dig liksom Jessica redo, alltså det här när du känner att du inte känner igen dig själv, och den lite ledsna känslan, eller det här att inte riktigt orka. Det är ändå liksom på blodnivå vi pratar om den typen av problematik. Och det är liksom, då pratar man om medicinering, man pratar om ljusterapi, samtalsterapi, men jag vill ändå slå ett slag för tung styrketräning när det gäller liksom att slå igång hormonerna i kroppen och blodet, att faktiskt ja, men känna sig glad igen och framförallt engagerad i något. För det är ju ofta det man känner, att ingenting är roligt längre, jag orkar inte hålla uppe mitt engagemang. Och jag gillar ju när du säger att du har kört 4 pass och du har liksom fått mer smak. Jag blir väldigt varm inombords när du säger det.
Ja, nej, men det är faktiskt skitkul helt enkelt. Det känns jättebra. Jag har ju kanske inte, när jag har varit lite sänkt och hjärntrött som jag kallar det, kanske inte riktigt haft orken och motivationen att sticka ut och göra ett 2-milspass. Det har tagit för mycket kraft liksom. Men det här känner jag att jag kan fokusera min kraft, och det är ganska skönt att få ut den i att lyfta tungt eller göra tunga grejer på gymmet på något sätt. Och då gör jag det i 45 minuter och det är ganska skönt efteråt, för man får ur sig massa grejer också. Jag gillar det.
Ja, men jag såg någonting på Facebook som jag läste in väldigt mycket mer i än vad det kanske var menat, när du säger frustration eller att få ur sig saker. Du efterlyste en sängleverantör.
Ja, just det.
Och jag vet ju att du väntade ju på sängar, för du håller ju på att flytta. Men det var ju länge sedan du väntade på dina sängar. Så nu tror jag att du har någonting i dig som är lite irritation, som du gillar att få ut i styrketräningen.
Lite irritation. Alltså det är en underdrift. Den här flytten, den håller på och driva mig till vansinne. För det första så är ju jag en sån här jobbig person som ska klara allting själv. Jag har väldigt svårt för att be andra om hjälp. Så att jag bestämde mig för att jag har flyttat nu den senaste veckan, kan man väl säga.
Och då har jag ändå erbjudit mig 3 gånger att jag skulle hjälpa dig.
Ja, men nu är ju du i Thailand.
Jag har ändå stått och spänt mina lyftarmuskler och sagt att de här armarna, de kan bära tunga saker.
Ja, nej, men så nu gjorde jag ju inte det, utan jag skulle ju klara det här då. Så jag hyrde en bil, någon slags liten lastbil, och började alltså flytta 60 kartonger, varav kanske 15 är fulla med böcker. Jag har extremt mycket böcker som jag har packat superdumt, för jag har packat hela kartongen full med böcker. De kartongerna är så tunga så att ja, men de går ju knappt att lyfta.
Jag gör likadant när jag flyttar.
Nej, men jag är hopplös. Så nu har jag alltså flyttat de här 60 kartongerna själv. Sen fick jag hjälp av en kompis. Efter mycket om och men vågade jag fråga en kompis om han kunde hjälpa mig med några möbler som jag inte kunde lyfta själv för att de var för otympliga. Så det gjorde han då och hjälpte mig med det. Men sen har jag beställt en massa möbler på internet också. Och det har varit väldigt råddigt. De har kommit i massa olika försändelser och tillfällen.
Du ska ju flytta från en liten lägenhet till en, alltså jag har förstått det, bra mycket större.
En dubbelt så stor, så att det är ju lite skillnad. Och det är ju roligt också när man flyttar, om man har möjlighet och råd att köpa lite nya grejer. För då blir det ju, ja, men det blir som en nystart. Och jag behövde en nystart i livet, verkligen. Så att jag har köpt i princip allt nytt. Jag har kanske tagit med mig någon byrå och ja, någon bänk och sådär. Men det är väldigt lite grejer jag har tagit med mig. Men de har kommit i alla fall lite då och då. Och ofta så har det dröjt några veckor mer än vad det skulle dröja. Och så skulle jag till slut då, efter mycket om och men och tjafs och strul med budfirma och möbelfirma, så skulle jag då få hem min soffa, våningssäng till ungarna, matbord och min egen dubbelsäng. Ja, det kommer hem i ett svep en dag. Eller först fick jag sitta och vänta en dag i 4 timmar. Det kom inga möbler. Perfekt. Då var jag inte nöjd, kan jag säga. Sen nästa dag, då kom det i alla fall. Bygger allting själv också. Kan själv, fixar, klarar mig själv. Ja. Så jag byggde först en soffa. Sen byggde jag en våningssäng. Jag kan inte rekommendera någon som lyssnar på det här att bygga en våningssäng själv. För det var svårt.
Det spelar ingen roll hur lång man är.
Nej, det var nästan omöjligt. Och sen få upp den. Man bygger den liggande och sen lyfta upp den där ensam. Det var inte heller lätt. Men Dylan var där, min 6-åring. Han var sjukt imponerad. Han stod och skrek så här: min mamma är starkast i hela världen! Jag har världens starkaste mamma! Han kunde inte släppa det här på flera dagar. Han bara: mamma gud vad du är stark, alltså. Snacka om att min självkänsla bara boom, sköt i höjden.
Ja, verkligen, 6-åring tycker jag.
Men i alla fall, så byggde jag matbord och allting och höll på grejer. Sen ska jag då, skittrött efter att ha hållit på med det här en hel dag, klockan är 1:30 och jag tänker såhär, jag sover på soffan. Så pratar jag med min kille i telefon. Han bara: nej men gå nu och bygg sängen, det är lika bra, det går skitfort såhär. Och han skulle vara med mig i telefon och vara såhär stöd på avstånd. Ja, jag går in, ska öppna sängen och så börjar jag så här, den i 4 olika delar. En sängstomme, en tjock madrass, en lite tunnare madrass och en gavel. Öppna sängstommen, titta på sängen. Men vänta nu, den här sängen är lila. Jag har beställt en grå säng. Och då är jag så trött så jag tänker så här, ja, men jag bygger bara ihop den här lila sängen. För att jag orkar inte, men den är skitful. Alltså den är lila och den är skitful. Öppna den stora madrassen, den är också lila. Så det är den lilla madrassen och gaven och de är grå. Och då bara känner jag så här, det här går ju inte. Jag kan ju inte ha en lila och grå säng. Alltså halva sängen är grå, halva är lila. Nog för att jag kan vara lite så urflippad, men det är lite för flippat för mig också.
Så och jag, klockan över 1 på natten.
Ja men klockan är över 1 på natten och jag typ håller på att bryta ihop där i telefonen. Så det var ju tur att jag hade mitt telefonsällskap, för annars så hade jag nog... men fått något slags utbrott och kastat ut det där ur balkongen eller någonting. För jag var inte nöjd. Och sen har jag hållit på att strula med det här. Och då vet jag, för att chauffören ringde mig nämligen på morgonen den dagen sängarna skulle komma. Och sa: det står 2 dubbelsängar här i ditt namn. Du ska väl bara ha en? Ja, jag ska bara ha en. Och så säger man: är de likadana så att det blir rätt? De är exakt likadana, sa chauffören. Så vi tar bara med oss den ena sängen och lämnar den andra. Ja, de var ju uppenbarligen inte exakt likadana. Så då var det så irriterande, för att på morgonen efter så ringer jag direkt chauffören och säger: vet du vad, det blev fel, du tog mig fel säng. Så att om du bara kan komma och hämta den här och köra ut den sängen som är rätt, som står på ert lager istället, så har vi ju löst den här grejen. Ja, men nej, så går det inte till. Du får ringa till möbelfirman och göra en reklamation. Jag bara: fast varför då? Sängen står ju på lagret. Du tog fel säng av de 2 som stod där. Det är bara att hämta den rätta. Nej, det går inte. Vi får inte göra så tyvärr. Så du ska sitta i telefonköer till Trademax och göra någon slags reklamation på det här. Och det ska handläggas. Och det, jag får hem ett mejl. Det här kommer att ta mellan 1 och 14 dagar. Och då flippar jag totalt. Ska jag vara utan säng i 14 dagar? Ska jag vara utan säng i jul? Vad är grejen? Nej, men då får jag veta att det är så här gången är, helt enkelt. Så efter mycket om och men så orkar inte jag med det här längre. Så nu skiter jag i den här lila sängen och beställer en annan säng från ett annat företag som kommer hem på tisdag. Inga konstigheter. Och så skickar jag tillbaka den sängen.
Och allmänäskortet funkar inte heller i ett sånt där sammanhang. För det tänker jag, om jag hade varit känd, då hade jag ju dragit... just när det blir sån där frustration och i säng, jättemycket pengar, då hade jag ju dragit kändiskortet.
Ja, jag har ju lite svårt för att dra kändiskortet. Jag har ju aldrig varit en sån som går före kön på krogen och säger så här: hallå, vet ni inte vem jag är? Utan jag ställer mig där lite snällt och så hoppas att någon kanske eventuellt ser mig och känner igen mig och vinkar fram mig. Så, eller annars så står jag snällt i kö. Jag är tyvärr lite sån. Eller det kanske är bra också att man har lite fötterna på jorden. Men i det här läget så verkar det som att möbelföretag, de bryr sig inte så mycket om vad man heter.
Då kan vi ju säga, vi kan ju dra några slutsatser där. 1, du kommer aldrig mer bygga ihop en säng när du har fått den här nya sängen, vill säga.
Ja, alltså i alla fall inte en våningssäng kommer jag aldrig mer att bygga själv, det kan jag säga. Mm. Och jag kommer vadå?
Säg. Ja, men nummer 2 tänker jag, du kommer aldrig mer att flytta.
Jag kommer aldrig mer att flytta. Jag har så ont i kroppen. Alltså jag har varit så mör och trött och du vet så här, man har så ont i hela kroppen så att man bara går runt och grinar utan att man ens är ledsen, man är bara så himla matt. Så jag bara så här, helt förtvivlad jag varit. Så flytta, det blir det inte på länge. Och nästa gång så tänker jag ta ditt råd. Antingen så drar jag dit dig med stora lyftmuskler, eller så anlitar jag helt enkelt en flyttfirma. Och nu, vet du vad, när jag pratar om det här, Lovisa, så blev jag så upprörd. Så att jag sitter här och är helt så här röd i ansiktet. Och du hör hur jag pratar. Lite med andningen i halsgropen och inte i magen.
Du har, inte bearbetat färdigt det här än, låter det.
Nej,
som.
Men alltså såna här grejer, nu är vi inne på din käpphäst här, friktion i livet. Jag hatar friktion. Om jag har beställt grejer på nätet och har fått ett datum när de ska levereras, då ska de levereras det datumet. Ja. Och det ska inte vara något konstigt, det ska vara rätt grejer man får. Bygga ihop det har inga problem med, det tycker jag är kul. Jag är lite byggare Bob, har lite snickarådra i mig, så det tycker jag är roligt. Men just det där ska funka. Jag ska inte behöva sitta i telefonkö varenda dag i 2 veckor för att få någon slags besked om vad som händer, eller för att jag har fått fel grejer, eller för att, men du vet, vad det än är, för att grejerna inte kommer överhuvudtaget. Det ska inte
jag
funka så.
Jag håller med dig. Bra. Då kommer du leva resten av livet och dö i en lägenhet på Kungsholmen, och det kommer vara, alla kommer ha full förståelse för det, Jessica.
Vad säger du om mitt brandtal?
Jag håller fullständigt med dig.
Jag hade egentligen bestämt för att sluta prata om det här, men jag kunde inte låta bli. För det har irriterat mig så mycket de här dagarna.
Du sa ju det, du nämnde att du ska fira jul utan säng. Hallå, eller fira jul i en grön, grålila säng. Apropå julbord.
Ja.
Nu
gjorde du en sån där snygg nyhetsmorgonövergång igen. Tack. Lovisa, jag är stolt över dig. Du har lärt dig så mycket av mig.
Yes. Jo, jag är så nyfiken på. Vi har aldrig pratat julbord och bufféer, tror jag. Eller liksom inte, alltså, äter du julbord?
Ja, jag äter julbord. Jag tycker julbord är jättegott faktiskt. Och jag äter det mesta på julbordet. Jag gillar allt. Mest gillar jag nog sillen, tror jag. Det kallskurna är nog mina favoriter ändå. Men jag brukar faktiskt inte gå på så jättemånga julbord varje år.
Men jag tycker att det är superintressant att med julbord, med bufféer och hur människor liksom beter sig liksom när miljön runt omkring förändras.
Mm.
Alltså hur människor, till exempel när man är ute och reser och man äter hotellfrukost. Människor som äter från tallriken på vägen från buffén innan man ens har hunnit sätta sig. Alltså sån här liksom kallas det för social antropologi. Att man liksom granskar människors beteende lite grann från sidan om.
Och, exakt, det är det nog.
Ja, och jag tycker det är jättespännande. Det är nog en liten yrkesskada också, men jag registrerar väldigt mycket vad människor håller på med. Och i dagens avsnitt av Hälsocoacherna i samarbete med Arla så vill jag prata om just det tillsammans med våran dietist. Alltså hur miljön runt omkring oss påverkar matbeteendet, och särskilt inriktat då på julbord.
Men gud vad spännande, det tycker jag att vi tar och lyssnar på nu, va?
Yes!
Hälsocoacherna i samarbete med Arla.
Varmt välkommen till träningspodden, Jeanette. Är det så att man är ny lyssnare, kan du berätta lite grann om dig själv?
Ja, jag heter Jeanette Steyer och jag jobbar som dietist på en klinik här i Stockholm. Jobbar mycket med IBS och även med vikt och viktnedgång.
Jätteintressant ämne. Och vi har haft bra dialoger och vi har fått jättemycket feedback från våra lyssnare som vill höra mer och veta mer om hur du arbetar. Och det tycker jag är extra spännande, att det är kul att vi engagerar.
Ja, vad roligt.
Och idag så skulle jag vilja prata om Sverige 2015 ur ett så här matperspektiv. Alltså, vad är det vi ställs inför när vi pratar om mataffärer, restauranger, matbloggar. Vi har en outsynlig tillgång på mat och intryck kring mat. Vad gör det med oss?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det är en jätteintressant fråga. Just det här med att vi har mat i den här delen av världen i alla fall. Tillgång till mat 24 timmar i dygnet hela året runt. Vi kan ju få mat precis när vi vill. Och det är lite intressant då om man tänker, vi som människor, som biologiska varelser, vi har ju liksom inte varit i den här situationen förut i våran utveckling. Det är de sista 30-40 åren kanske som det har blivit så här med mat. Och vi har ju liksom en liten annan uppsättning med hunger, mätt mättnad och vi har haft liksom en annan tillgång på mat, och det är ju så vi utvecklade.
Ja, vi har ju behövt jaga mat tidigare. Vi har ju haft för lite mat i princip. Och jag tycker det är så intressant med hunger. Jag försökte läsa på lite grann inför det här samtalet. Kan inte du berätta om vad är det egentligen där med hungern?
Ja, men hunger är ju en jättestark drivkraft hos människan. Och det är klart, den var ju tvungen att utvecklas att bli en sån stark drivkraft. För det var ju en överlevnad för oss. Om vi hade varit nöjda och glada och liksom suttit framför brasan hela tiden och utan att jaga mat, så hade vi ju liksom inte, då hade vi inte överlevt. Utan hunger är ju en av våra starkaste drivkrafter. Men mättnad däremot var ju inte så viktigt för våran överlevnad. Det var ju ganska bra att kunna äta ganska mycket när det fanns mat.
Mm.
Och det här sättet att fungera på, det har ju vi med oss fortfarande. Vi har ju inte ändrat så mycket som vårat samhälle har gjort. Så det är ju lite intressant det här med när vi har det här urvalet och liksom så mycket mat runt omkring oss hela tiden. Att man kan förstå att vad svårt det är att säga nej också och att det inte springer iväg. Och liksom det här med att lyssna på att man är mätt. Det tar lite tid innan magen signalerar att den är mätt, och vi äter ganska fort nu i vårt samhälle. Så att man hinner inte alltid känna det innan man har ätit både en och två portioner. Och så är man övermätt istället, så man liksom bara orkar knappt resa på sig.
Mm.
Och det är lite det här att lyssna på kroppens signaler, att komma tillbaka till det. Det är inte farligt att vara hungrig.
Nej, men det där är intressant. Jag undrar om det är en myt. Jag menar att för att gå ner i vikt till exempel, så ska man vara lite hungrig. Att det är tvärtom, att det är ett bra sätt att man märker att kroppen är igång. Stämmer det, tycker du? Alltså, är hunger en bra signal?
Jag tycker att man ska börja med att lyssna lite på och definiera lite så här, är det hunger? Ja, då behöver jag faktiskt fylla på mer energi om jag också har tränat eller gjort saker, eller det var länge sedan jag åt. Eller är det sug jag har? För sug kan ju handla om helt andra saker, att man tröstäter eller man stressäter, eller man kanske är törstig, man inte har druckit tillräckligt, eller man har tråkigt, så då vill man hellre äta lite. Eller man har skaffat en vana att varje gång man sätter sig framför tv så ska man åt att äta, då är man sugen på någonting. Eller om man blir väldigt sugen på kvällen, så kan man ju fundera, har jag ätit tillräckligt idag? Eller har jag liksom slarvat idag, så att nu kommer det här sockersuget, det här suget på kvällen. Att man funderar lite över sådana känslor. Också funderar över, när känner jag mig mätt, hur känns det då? När jag är behagligt mätt, hur mycket har jag ätit då? Om jag sitter och väntar en stund efter att ha ätit upp min portion, liksom, kommer den här behagliga mättnadskänslan och jag faktiskt klarar mig på det här?
Jag träffar klienter regelbundet som pratar om att överäta. Det här att man äter, och sen så borde man teoretiskt sett med sunt förnuft vara mätt, men man fortsätter äta ändå. Är det ett problem, skulle du säga?
Ja, det skulle jag säga. Och det kanske har att göra då med vår gamla biologi då. Att vi finns fortfarande framför oss och vi kan fortfarande äta, eftersom vi inte har den här mättnadskänslan särskilt starkt.
Mm.
Och det blir en vana, och det ser jag många också som, man har fått en vana att äta lite för mycket hela tiden. Äta lite för stora portioner.
Mm.
Man skulle klara sig faktiskt på mindre. Men det har blivit en vana. Och det var ju lite som vi pratade i tidigare avsnitt om vanor och beteenden. Att börja kartlägga lite sånt om man vill ändra en vana.
För att kunna göra en förändring så behöver man fastställa vad jag håller på med idag.
Precis.
Men nu är det här högaktuellt, det här med att överäta. Därför att det är jul och många av oss har julbord, julafton, det är jullunchen med släkten i mellandagarna. Det kanske har varit julbord med kollegorna under december. De här bufféerna, vi pratar om osynliga mängder mat, mat som aldrig tar slut, det fylls hela tiden på från köket. Vad är det man ska tänka på, oavsett, det ringar inte in viktnedgång, utan vi pratar om kost för hälsa. Vad är det som bufféerna gör för oss?
Ja, vad gör de för oss? Jag tycker att man ska, det här återigen, välja sina stunder. Har man bestämt sig för att jag ska gå på en buffé, det är ett julbord, förstås njuta av det. Inte äta med dåligt samvete igen då. Men man kanske också kan preparera sig lite med att en del går ju att spara sig hela dagen för att man ska gå på ett julbord eller äta en buffé.
Mm.
Och jag brukar säga lite tvärtom. Ät som vanligt på dag, så att du inte kommer vrålhungrig till en buffé. För
man ska ha ätit lunch innan man går på julbord.
Ja, jag tycker det. Om man ska gå på julbord på kvällen, ät en lätt lunch och något, en frukt på eftermiddagen. Så att du inte kommer där och är vrålhungrig. För då tappar du ju lite kontrollen över vad du ska äta. Sen brukar jag när jag går på buffé och brukar råda andra också. Jag slår en vända runt den där buffén och så spanar du in det som du allra, allra mest tycker om. Alltså de riktiga godbitarna som du tycker att det här är ju superläckert.
Att reka lite.
Precis. Och liksom inte bara börja ena änden och så har man ingen aning om. För då kommer man hela tiden, åh de har det här och de har det här och det här måste jag också ha. Utan reka först och så tar man det dyraste som finns på buffén. Ja. Det som du inte gör hemma.
Ja, för annars är det ju kanske upp mot 5 tallrikar som man ska ha tagit från första till sista vandring som man gör bland borden. Och det är ju sällan allting är gott.
Nej men precis, det är ju ofta så. Utan ta de där fina grejerna, det som man inte har hemma. Den liksom, nu när vi pratar jul då, den sillen som du tycker ser mest spännande ut. Och laxen liksom skippa så mycket bröd och sånt där. Det kan du äta hemma.
Men hur många bufféer liksom lämpligt, om vi pratar över hela året, så förstår, det är ju en del har den här lunchbuffén, att man alltid går och käkar på buffé. Men om man tänker över jul och nyår, alltså hur många bufféer är lämpligt att ta sig an till 100% engagemang? Alltså när skulle du säga att man kan bli lite avtrubbad och lite mer exklusiv i sina urval? När behöver man liksom hålla band på sig?
Ja, det var en bra fråga.
Jag tycker att när jag har ätit julbord 2 gånger, då känner jag mig nöjd.
Ja, du tänker så, ja precis. Jo, men så, det håller jag med om. Har man gjort det där ett par gånger, då är jag också jättenöjd. Sen så, jag brukar nog mer känna så här, jag vill hellre spara mig lite till sen när det blir julafton och den hemlagade julmaten. Om man nu tänker hela december kan ju vara en så här, en minerad månad hela den.
Mm.
Och kommer man ut på stora bufféer när man liksom, ja, jo, men det är väl lite gott, men då sparar jag mig hellre till det som jag vet är riktigt gott.
Man behöver inte äta allt på buffén bara för att det står framme.
Nej.
Det har vi sammanfattningen. Och så kanske det är över hela livet. Bara för att vi kan få tag på all mat hela tiden jämt så behöver vi inte äta det.
Nej, det var väl en bra sammanfattning.
Stort tack för att du har varit med här i träningspodden, Jeanette.
Tack ska du ha.
Ja, nej, men det där är ju väldigt spännande. Jag tror att överlag så är jag en ganska dålig buffémänniska. För att jag har inte det där i mig att jag ska muffla i mig så mycket som möjligt, eftersom jag har ju betalt för det, då ska jag få valuta för pengarna. Utan jag vill bara äta lite av det jag tycker är gott. Alltså äta kanske en normal rätt, förstår du? Kanske inte blanda jättemycket. Som om jag äter julbord, då äter jag en liten tallrik med lite sill och grejer. Och sen så äter jag kanske lite varmt och kanske äter köttbullar och Janssons frestelse bara.
Alltså, du behöver inte ta korvan också.
Nej, jag brukar inte göra det. Och så jag är någon dålig buffémänniska. Jag får nog sällan valuta för pengarna, om man säger så. Men vet du vad, när jag gick på basketgymnasiet, det här är sjukt, nu hänger jag ut några här, men jag tänker inte nämna några namn. Men då käkade vi alltid julbord varje år. Ofta åkte vi till Gränna och käkade julbord. Gränna är ett ganska en mysig liten ort i närheten av Jönköping. Jag gick ju basketgymnasiet i Huskvarna. Och då hade jag några kompisar som hade kommit på bästa sättet att käka julbord. Man trycker i sig så mycket man bara kan. Sen går man ut på toaletten, spyr upp det, går ut igen. Och så trycker man i sig en gång till, för då kan man få i sig dubbelt så mycket mat.
Nej men herregud.
Det här är ju inget man ska rekommendera. Men det här var ju alltså, vi var ju väldigt unga. Det här är ju 20 år sedan, så att jag tror ju inte att mina kompisar som gjorde det då gör det fortfarande, utan det är nog preskriberat. Men det var i alla fall deras taktik för att kunna få i sig så mycket som möjligt av det här gottiga julbordet. För att man blir ju mätt, det tar ju stopp liksom.
Ja, och en gymnasiestudent som bor inackorderad eller på idrottsinternat kanske inte har jättemycket pengar, kanske äter ganska så mediokert annars, och tyckte nog att det här var en lyxbuffé utan dess lika att få åka till Gränna och äta julbord.
Det blir ju rätt mycket snabba makaroner på oss, om man säger så. Så att, ja.
Men summa summarum när det gäller julbord, håll i hatten folk. Planera vad man vill käka, gå och titta först, hur ser det ut, vad kommer jag tycka är godast, och sen så plockar man ihop sina favoriter utifrån det.
Jag tycker också det är så onödigt att man ska liksom lägga på sig 5 kilo över julen bara för att man ska muffla för sakens skull. Man kan ju äta av det som är gott, men ändå med lite måtta kan jag ändå förespråka. För det blir så jobbigt i januari. Det är jättekul för Lovisa och alla hennes PT-kollegor, för de får ju så mycket att göra när folk ska få panik. Nu måste jag vara ett nytt liv här i januari. Shit, beach 2016 väntar. Men det är så onödigt. Det är ju bättre att bara, ja, men, du vet, äta rimligt och kompensera med att försöka träna också under julen.
Ja, eller ät jättemycket och sen så köper ni massa PT-timmar med loftsgruppen. Så får jag en lön nästa månad i januari också.
Men nu får ni välja vilken av de där inriktningarna ni vill gå på helt enkelt. På Lofsanvägen eller Jessica-vägen. Ja.
Nej, men Jessica, nu går solen ner här i Thailand så jag tycker att vi ska avsluta det här avsnittet av träningspodden.
Ja, men du hänger kvar i Thailand och jag fortsätter med min tunga styrketräning. Och jag har faktiskt också jättebra i Tyskland för att jag har ju det bästa sällskapet. Så det är så. Och det är nästan bättre, det är nästan mer värt än en strand och sol. Gud vad jag är, vilken romantiker jag är. Jag är så töntig. Så jag vill nästan slå mig själv.
Det är okej. Jag fortsätter med min thaiboxning, löpning och mina kroppsviktsövningar bredvid poolen när mina barn badar.
Ja, men jag är inte avundsjuk för jag har den bästa killen. Så, boom, punkt, punkt. Nu är det slut på träningspodden.
Puss, puss.
Hej då.
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.